Hej!
Hej!
gott folk, vi har en gäst med oss idag som heter vadå?
Jag heter Susanne.
Och inte den vanliga Susanne som brukar sitta här. Utan,
jag heter Susanne Johansson och jobbar också på barn- och ungdomsavdelningen. Precis som Martin och den andra Susanne gör.
Ja, precis. Susanne Bergedund som inte är sådär jätteintresserad av det vi ska prata om idag.
Nej.
Vilket är, vad ska vi prata om egentligen?
Du, alltså vi ska prata om skräck idag.
Ja.
Och det är ju så fantastiskt, alltså jag är så peppad på det här.
Ja,
det är jag med. Vad kul det ska bli.
Alltså jag tyckte det var jätteskönt när vi satte det här temat och tänkte att det här kan fråga Susanne om att göra ett avsnitt om skräck och skräckböcker. Och det var du ju väldigt sugen på.
Ja.
Och när jag märkte hur sugen du var så blev jag ännu mer sugen.
Gud vad bra.
Och tänkte liksom att nu får jag ju ta fram de här liksom göttiga skräckböckerna igen.
Mm.
Och kanske läsa om några sidor. Eller kanske hela böcker då. För att förbereda mig då på det här fantastiska avsnittet. Som kommer vara fyllt av blod.
Mm.
Illavarslande stämningar.
Kroppsdelar.
Ja, det, precis. Ni
spöken, gastar. Mm. Ja, vi kan hålla på och räkna upp hur mycket som helst.
Men jag tänkte lite grann sådär, vi är ju både uppvuxna, vi är ju födda på 70-talet, ja, och har då vuxit upp under det som kallades för alltså videovåldseran på 80-talet. Detta är en debatt och en fråga som debatterades kraftigt bland föräldrar och andra myndighetspersoner, när bland annat de motorsågsmassaken var väl en som...
Ja.
Så där kom in och satte ribban lite grann sådär. Videovåld, usch, det är förfärligt, vi fördärvar ungdomen och så vidare.
Precis, det var ju en väldigt stor moralpanikdebatt som man brukar
det var det.
Säga. Jag, folk var rädd.
Jag antar att du har sett Motorsågsmassaken.
Motorsågsmassaken ska jag säga är en av mina absoluta favoritfilmer i skräckgenren. Och då har jag ju plöjt väldigt, väldigt mycket skräckfilm i mitt liv. Jag har sett... Alltså jag vet inte, jag har tappat räkningen. Jag vet inte hur mycket jag har sett. Men nej, väldigt, väldigt mycket. Och Motorsågsmassaken håller ju väldigt hög kvalitet.
Har du sett de här remakesen också?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag har hållit mig från det. För att jag känner lite att, nej. Det
ska vara den klassiska.
Det ska vara den klassiska, ja. Mm. Och det, jag kan den utan till nästan, tror jag.
Ja, det förstår jag. Jag kommer ihåg att de visade upp det. De hade en sån här VHS. Det är ju ett format som inte finns där jättemycket längre. Men videobandspelare. Där det då var liksom en kassett med exempel på videovåld. Och där var det ju då den här beryktade krogscenen från Motorsågsmassaken. Den fick man ju då se.
Mm.
För att man skulle då bli avskräckt. Och några av oss blev ju inte det.
Nej, men precis. Vi blev ju inte det. Utan vi tänkte så här...
Vad kan jag ta på mer?
Den här måste jag se. Jag måste se den här filmen och jag vill se ännu fler filmer. Jag vill se allt.
Ja.
Ge mig allt som har med skräck att göra. Så kände jag.
Ja. Lyckades du få ta på de här filmerna då? Eller?
Ja, alltså grejen var så här. Jag hade en bekant som hade en stora syster. Och hon i sin tur hade äldre kompisar också. Och de hade lyckats få tag på ganska mycket skräckfilmer.
Ja.
Så vi smög oss in där och kollade en del, hon och jag då, på de här filmerna. Som vi egentligen inte riktigt fick se. Eller, jag fick och fick. Mina föräldrar var nog mer så här... Kolla om du vill, men du kanske kommer för mardrömmar och får du det så får du lite grann skylla dig själv.
Ja, jag fick ju stränga förmaningar hemifrån att vad jag inte fick se och vad jag fick se.
Mm. Och du höll dig till de reglerna?
Nej, såklart inte. Alltså, det gör man ju inte som barn. Alltså, får man det till sig så att säga att man inte får göra någonting så vill man ju oftast göra det.
Mm.
Så jag hade ju en kompis som hade lite mer frisinnade föräldrar. Och de hade också en videobandspelare.
Mm.
Så där sa jag då, en av mina första skräckfilmer var då inte Motorsågsmassaken utan det var Poltergeist.
Mm.
Som också är en legendarisk, klassisk spökhistoria. Mm. Om en familj som flyttar in i ett hus som ligger,
Det är på en gammal begravningsplats.
Ja, för First Nation, alltså, vad heter det? Alltså indianer.
Ja, precis.
Amerikanska urinvånare.
Mm.
Och de blir ju lite purkna.
Ja, och minst sagt. De ställer ju till med både det ena och det andra.
Ja.
Så den här familjen råkar ju väldigt illa ut.
Ja, det gör de. Men där blev jag då vätskrämd av. Och jag var ju då i 11-12 års åldern kanske någonting sånt där. Och kom hem då och hade då väldigt svårt att sova. Så pass svårt att sova att jag faktiskt inte sov.
Nej.
Och mamma frågade då dagen efter, varför är du så trött?
Ja.
Jag var ju en ärlig, och är ju fortfarande sådär, jag har väldigt svårt för att liksom, har jag gjort något som känns fel och jag behöver liksom lätta på mitt hjärta, så gör jag det. Jag berättade då att vad jag hade gjort och vad jag hade sett då.
Mm.
Ja.
Ja, och då sa din mamma, gör inte om
gör inte det om det där, för du mår ju uppenbarligen inte bra det.
Nej,
så att just det här med att skräckfilmer har ju liksom kommit tillbaka till i vuxen ålder.
Mm.
Skräckbugg däremot har jag läst ganska så stadigt under mitt liv.
Ja.
Och där tycker jag fortfarande det, för där kommer det, jag kan fortfarande bli väldigt, väldigt rädd av böcker.
Men, vad härligt!
Men det är ju härligt.
Ja.
Alltså, men just det här in your face, alltså man får det rätt in på näthinnan. Det är en annan grej. Man får det lite grann på omväg, känner jag, i mina böcker.
Absolut, visst får man det. Och det är ju olika sätt att uppleva det på, tycker jag. För att liksom läser man en bok, då kan man ju föreställa sig ganska mycket. Så att mycket av det otäcka utspelar sig ju i ens eget huvud.
Ja.
Och får man det i filmformat, då blir det ju mer serverat till en. Rent så. Jag gillar ju både och, kan jag säga.
Ja.
Jag har ju sett mycket skräckfilm, jag har läst mycket skräckböcker. Och ju, alltså jag gillar ju skräck som tema överhuvudtaget. Alltså man tänker i estetiken, i alltså, sammanhang med musik, konst, precis. Alltså allting. Allting i mitt liv på något sätt kommer tillbaka till den här skräckkärnan faktiskt. Alltså om man ska vara riktigt, om man ska hårdra det, så är det nog så.
Du, känner du dig beredd att
tipsa? Ja, jag känner mig redo.
Vad bra. Kör igång första boken.
Absolut.
Ja.
Jag har läst då serier, tecknade serier, graphic novels som det heter. Och det har jag gjort inte för att jag inte var sugen på att läsa böcker, för det är jag också. Jag läser ju mycket skräckböcker naturligtvis. Men nu kände jag så här, nu måste vi prata om serier. Så den som jag tänkte börja prata om är, den heter Through the Woods och den är skriven av Emily Carroll. Den här är på engelska och den är då, den består av 5 stycken kortare spökhistorier och alla har temat att de utgår från skogen.
Ja.
Alltså skogen är ju väldigt tacksam som skräcktema.
Ja.
Alla läskiga grejer.
Ja, det är, alltså visst.
Ja,
och även för folk som har vuxit upp i nära skogen, som du har gjort.
Absolut, absolut. Jag kan känna en sorts igenkänning här.
Ja.
I och med att jag växte ju upp så här, precis mitt ute i intigheten, i ingenstans. Mm. Det var väldigt mycket skog.
Ja.
Och jag tänkte läsa faktiskt en liten, en liten mening som står här. När man öppnar boken så finns det en liten mening som liksom fångar ens intresse, där man känner att så här, alltså det här måste jag läsa. Jag får liksom gåshud när jag läser det här. Och då står det så här: It came from the woods. Most strange things do.
Ja.
Och där någonstans, alltså man blir helt så här, där någonstans så sätter man nivån för den här boken.
Mm.
Den är skriven på ett väldigt vad ska man säga? Alltså den har ett poetiskt språk.
Ja.
Och den är skriven ganska korthugget ändå.
Mm.
Och det är inte jättelånga historier, som sagt. De är skrivna lite grann som sagor nästan, alltså folksagor.
Okay.
Såna här på ett väldigt liksom, fast väldigt otäckt så.
Ja.
Och så det är ju inte Rödluvan och vargen eller Hans och Greta som vi pratar om här, utan här är det kroppsdelar som är avhuggna som hittas i hus. Det är barn som lockas in i skogen som träffar alltså en så här man med en konstig vit hatt. Han ler hela tiden, de följer med den här mannen i skogen.
Ja.
Alltså det är så mycket olika jätteläskiga berättelser, och när man läser de här så liksom efter varje liten historia, så känner man, alltså det är någonting som är så genuint, så att man känner så här, men det här skulle kunna vara en sån här, du vet, från en uråldrig så här berättartradition, alltså den här historien har människan berättar för varandra sin urminnes tider. Precis den här känslan får man. Emily Carroll har ju fått jättemycket goda recensioner och väldigt mycket uppmärksamhet för den här boken. Och det är helt välförtjänt, kan jag säga. Den är fantastisk. Den är också otroligt vacker. Färgsättningen är jättefin i teckningarna. Och den är väldigt rå i sitt berättande. Man tror kanske att så här, nu ska jag få en liten puttrig, trevlig så här skogssagor. Nej, den är väldigt... och det var en berättelse här som jag tyckte var väldigt otäck, faktiskt.
Ja, till och med du tycker den är otäck. Då måste den ju vara fullständigt skräckinjagande.
Ja, det handlar om en människa som tappar sitt ansikte. Nej. Och den var alltså kan du tänka dig? Det är skitjobbigt.
Ganska obehaglig tanke.
Ja, precis. Mm. Ja. Så att den här tycker jag verkligen man ska läsa. Jag sträckläste den, det gick fort. Och jag älskar den.
Ja,
den är helt underbar.
Into the Woods.
Into the Woods. Nej, förlåt. Through the Woods.
Through the
Through
Woods.
Through the Woods. Förlåt. Emily Carroll. Through och den woods. Är på engelska då.
Det är bra.
Vad har du läst?
Ja, men jag har ju läst... vi kanske ska fortsätta på det engelska spåret. Ja. För jag har en engelsk bok med. Den finns inte översatt än.
Nej.
Och jag vet inte om den kommer bli översatt. Om jag ska vara helt ärlig. Det är skriven av en författare som heter Darren Chan heter han. Ni kanske känner igen det här namnet, för att han har ju många böcker på sitt samvete, både för ungdomar och för vuxna. Han är mest känd för den här Cirque the Freak-serien då.
Det är därför jag känner igen hans namn, just.
Som då är en ganska, han jobbar alltid i långa serier. Cirque the Freak är ju, tror jag, 12 böcker lång.
Oj.
Om inte längre. Och den här andra scenen han har skrivit tre scener. Han har skrivit en prequel till Cirque du Freak också.
Mm.
Som handlar om en vampyr som heter Lawton Crepsley, som också är väldigt underhållande.
Ja.
Men i den här scenen då, som heter The Demonata, heter den här scenen. Det är 12 böcker och man känner för att läsa allihopa. Det handlar då om demoner.
Det är ju alltså kanske mitt absoluta favoritmonster någonsin. Demoner. Jag älskar demoner.
Och den här första boken heter då Lord Loss. Och Lord Loss är ju då en speciellt obehaglig demonfurste. Demon Lord är han då.
Alltså han är inte bara demon, han har liksom levlat upp. Så.
Han har levlat upp, han har ju då liksom medhjälpare eller henchmen, minions, vad man nu vill kalla dem. Och de är ju gravt obehagliga. Lord Loss är då avbildad på omslaget. Han ser mänsklig ut, men han är inte det.
Jag tycker så här, han ser ju mänsklig ut, men också ganska läskig samtidigt.
Han är ju väldigt ond.
Jag skulle inte vilja möta honom i en mörker än, kan jag säga.
Nej, och demoner är då, det är precis som i en bok som jag tror att du ska prata om senare, Hellraiser.
Nej, faktiskt inte.
Jag valde bort den.
Ja. Det har varit så mycket andra som...
Vi pratar alltså om, i Hellraiser är det då alltså parallella världar. Och det är likadant här. Alltså, demonerna existerar inte i vårt verklighetsplan, utan de finns i liksom, a demon realm, kan man kalla det för, en demonvärld.
Tack och lov för det.
Men som ni förstår så är det då... De gör ju intrång i vår värld och då blir det alltid väldigt blodigt och obehagligt. Den här boken handlar då om en familj. Huvudpersonen är en kille som heter Grubbs Grady. Ganska konstigt namn.
Ja, så heter han. Det var det. Jag fick tänka efter lite där. Ja. Vad sa du?
Ja, Grubbs Grady heter Grubbs han. Han bor tillsammans med sina föräldrar och sin stora syster i en engelsk stad. Det nämns inte vilken.
Nej.
Och han har en, som en förmåga att utsätta sin familj för practical jokes.
Okej.
Så att boken inleds då med att han, nästan i början så har han då, det är djupt osmakligt det här, alltså han har hittat råttor. Döda råttor då.
Ja.
Hackat upp dem.
Oh.
Och gömt dem i sin stora systers badlakan.
Ah.
Så när hon kommer ur duschen så och torka sig, så får det på sig.
Hej, råttdelar.
Ja, så. Fruktansvärt. Och hans föräldrar blir ju då, alltså hon blir såklart jätteupprörd. Systern, det kan man ju fatta. Ja. Liksom, det är ju jätteobehagligt. Han tycker att det är jätteroligt, det Grubbs. Hans föräldrar blir ju också djupt upprörda. Och han kan inte riktigt förstå varför. Alltså, han förstår att det var äckligt. Men det verkar finnas någon annan baktanke. Bakom deras upprördhet.
Ja.
En bit in i boken då. Han är på väg hem. Han får ju då såklart en liksom så här, han blir ju hemmasittare så att han får inte gå ut ingenting sådär utan han blir grounded helt enkelt.
Just det. Utegångsförbud.
Men, ja, men när den här då utegångsförbudet upphör så börjar han se ut igen och en kväll så ska han till ett ställe men aktiviteten som han ska gå på blir ju då inställd.
Ja.
Och när han kommer hem så märker han att låd loss och hans två hejdukar är ju hemma i hans hus och håller på att käka upp både hans föräldrar och stora systern.
Ah.
Det är väldigt så här, det är blod upp på väggarna och skvätter och har sig.
Oj.
Och han lyckas undkomma med blotta förskräckelsen. Han förstår inte helt och hållet själv vad som, hur han kan undkomma.
Nej.
Men han blir ju såklart extremt uppskakad av det här och skrivs in på sjukhus.
Ja.
Där det då dyker upp efter ganska långt tag en släkting, en farbror.
Det var ju snällt att han fick lite besök.
Precis. Till slut. Men farbror berättar då att de här demonerna som Grubbs har helst vill förtränga. Farbror berättar då att det kommer inte gå så bra med det där för att vår familj har en lång historia med att bekämpa demoner.
Aj, aj, aj.
Okej. Okay. Ja. Så Grubbs är ju då så här, han måste ju liksom ja, dessutom vill ju då demonerna de är ute efter honom, han måste ju kunna beskydda sig. Hur gör man då det?
Just det.
Och det där är då äventyret börjar. För Grubbs.
Oh.
Det jag gillar med den här boken, det är sedan väldigt, alltså, det låter väldigt blodigt och det är det. Men det är också väldigt mycket humor. Och det är roligt. Ja. Det är liksom, man tycker om Grubbs, man tycker om hans farbror. Men demonerna i sig också, det kan man ju tycka att de är bara liksom dårar och så vidare. Men de har faktiskt väldigt mycket substans. De är liksom egna individer. Framförallt Lord Loss är en väldigt intressant karaktär.
Okay.
Som såklart älskar ju blod och förstörelse. Men han är också väldigt besatt av schack.
Aha, så det kanske är hans lite så svaga punkt då, eller
nej? Ja, det är precis. Och då fattar ju Grubbs, varför har mina föräldrar varit så stenhåll att jag ska öva schack hela tiden?
Ah, okay.
Så han är ju kick-ass på schack.
Vilken tur. Ja. Eller, alltså, det var ju bra att de hade förberett honom.
Ja.
Så.
Ja, så är det. Men den här boken är jättebra. Jag älskar verkligen den här serien. För att den är, dels är det så att man... det är inte bara en huvudperson man följer utan det är olika huvudpersoner i böckerna.
Mm.
Man kan läsa dem i utgivningsordning men man kan också läsa dem i kronologisk ordning. För det finns en bok som utspelar sig liksom för jättelänge sedan, alltså flera tusen år sedan.
Mm.
För de här demonerna är ju eviga.
Ja.
Och folk har ju idag kämpat mot dem under långa tidsperioder. Så man kan läsa dem liksom i den tidsföljd de utspelar sig också.
Ja.
Vilket är jätteroligt.
Alltså det här låter jättespännande. Ja. Har du läst alla böckerna?
Jag har läst tre av böckerna har jag gjort.
Ja.
På grund av typ över för mycket arbetsbelastning och så vidare.
Ja.
Men alltså, jag gillar verkligen Darren Chan. Han är, som person är han skitrolig.
Mm.
Han, är en, han bor i London sedan väldigt många år. Men han är uppvuxen på Irland.
Okay.
Och han är som en liten underbar, tjock irländsk köttbulle av entusiasm. Så att, han är väl värd att kolla in liksom, hans böcker för att han är rolig. Han tycker det, han vill underhålla sina läsare.
Mm.
Och det är alltid bra.
Härligt. Jag tycker att skräck och humor funkar jättebra tillsammans.
Ja, det gör det.
Mm. Så det var ju kul att de fick så här, samspela.
Precis, och det gäller alla hans böcker. Så att, kolla in om de har liksom rolig skräck.
Ja.
Som ändå ser, liksom, rockar sockerna av lite grann. Så här.
Rolig skräck. Ja, men det är väl himla bra faktiskt.
Ja, jag tycker det. Ja. Jag tycker det. Vad ska vi köra vidare på? Har du någon rolig skräck med dig?
Eller nej, alltså jag skulle inte vilja säga att jag har någon rolig skräck med mig. Jag har skräckig skräck med mig. Men jo, faktiskt en rolig sak som jag skulle kunna berätta. Jag har ju tänkt mycket på det här med skräck sen vi liksom började prata om att vi skulle göra den här podden.
Ja.
Och jag har ju varit så exalterad kring detta.
Ja.
Alltså så orimligt nöjd med att vi ska göra det här. Och så funderar jag, och så faktiskt idag innan jag skulle sticka till jobbet, så kom jag på så här, vänta, det finns ju ett väldigt roligt klipp som jag minns väldigt starkt från min barndom, som har med skräck att göra, men som också är ganska humoristiskt så här i efterhand. Det tyckte jag kanske inte då, då var jag lite skraj, men när jag kollade på det igen så insåg jag så här, det här är ju humor, det här är stor humor.
Mm.
Och vet du vad jag pratar om?
Nej.
Nej, såklart inte. Det jag pratar om är en av de gångerna som... Alltså jag är ju väldigt fascinerad av olika typer av monster.
Ja.
Framförallt kanske zombies. Zombies är min så.
Ja.
Och demoner, jag älskar demoner. Men vi ska ju inte heller glömma bort vampyrerna.
Nej.
Nej.
De är jätteviktiga.
De är mycket viktiga. Och grejen var så här då, att en av de faktiskt starkaste vampyrupplevelserna som jag har haft i mitt liv, det var 1986.
Okej.
Okay. Ja, och jag var osäker på årtalet, men då jag kollade upp den här lilla det här filmklippet då. Och det som hände då var att i Melodifestivalen 1986, så det var alltså ett år där man hade bestämt att alla bidrag måste spela in en musikvideo.
Okay.
Så att de här bidragen liksom spelades upp då.
Ja.
Jag satt och hemma, var väl så här, vadå, 8-9 år liksom. Ja, satt hemma i soffan med mina föräldrar, kollade då traditionsenligt på Melodifestivalen.
Mm.
Får syn på Jan Guillou.
Ja.
Ja. I huggtänder. Som vampyr. Och det här, ja, du förstår ju själv.
Ja.
Och grejen var så här då. Det fanns alltså en sångerska som hette Git Persson som gjorde en låt som handlade om, alltså det handlade om en förförisk vampyr som kom in liksom på natten så här till henne. Jag förstod inte riktigt vad som var grejen, men det jag minns väldigt tydligt var de här huggtänderna.
Ja.
Och det satte stora intryck på mig alltså. Jag blev fascinerad. Jag liksom, vi fick lov att köpa sådana löständer till mig. Sådana från Buttericks.
Ja.
Och nu när jag kollade på det i morse så insåg jag så här, det här är ju, alltså oj.
Ja.
De här väldigt, väldigt illa sittande tänderna som är så väldigt mycket i plast.
Ja,
Och
Jan Guillou dessutom.
Alltså, och Jan Guillou, ja precis. Och liksom,
hur kan man ställa upp det? Va? Jan, vi har en idé.
Ja.
Ja, men han är ju ändå, liksom, ska ju vara en seriös författare.
Precis, precis.
Tungt ansvar.
Ja, och jag läste bara lite som hastigast här, för det var någon, jag fick upp någon liten sån artikel om de hade intervjuat honom. Och så frågade han så här, ja, hur gick det här till egentligen? Så han så här, ja, det var ju i alla fall inte min idé. Det var verkligen inte min idé, så här, men jag kände att jag fick typ ställa upp. Så.
Ja, ja, och det gjorde han.
Ja, nu kommer vi lite grann bort från spåret. Men i alla fall, den här... Åh, den är så fantastisk, den här videon. Och grejen var så här, jag minns det också som att jag blev lite rädd. För att, så här, med huggtänder och så.
Ja.
Men det är ju väldigt, alltså, det är väldigt mycket humor.
Ja.
Skräck och humor.
Det är bra.
Så, det är mycket bra.
Ska vi kör vidare på böckerna efter den här fantastiska Jan Guillou-anekdot.
Absolut, vi kör vidare.
Ja.
Ska jag ta en serie?
Ja.
Ja. Jag tar ytterligare en engelsk serie.
Gör det.
Jag läste två på engelska och en på svenska som jag tänkte ta upp. Men den heter Lock and Key.
Den är ju legendarisk.
Den är fantastisk.
Ja.
Och Lock and Key, den är faktiskt skriven av en man som heter Joe Hill.
Ja.
Vet du vem Joe Hill är?
Ja, det vet jag faktiskt vem det är.
Ja.
Men jag tänker att du får berätta
det. Jag ska berätta det. Då är det som så här. Joe Hill är son till Stephen King.
Okej.
Ja.
Den absoluta skräckmästaren.
Absolut.
Säga. Ja.
Och Stephen Kings böcker har vi ju läst och älskat.
Ja,
sen länge. Grejen är så här då. Att han ville inte... Joe Hill ville inte liksom bli känd just bara på grund av att han var Stephen Kings son.
Nej,
och därför så har han använt, han heter alltså Joseph Hillstrom King.
Mm.
Och han förkortade då det här till Joe Hill.
Mm.
Det här är faktiskt också en blinkning till en annan Joe Hill som var då en väldigt, väldigt stor figur inom arbetarrättsrörelsen.
Precis.
Han var då en svensk socialist som kämpade mycket för arbetarnas rättigheter. Han hette Joel Emanuel Hägglund.
Precis.
Även känd som Joseph Hillström. Josef Hillström helt enkelt.
Ja.
Han var ju svensk.
Ja.
Men då den här Joe Hill som är Stephen Kings son, han har ju då velat hylla den här.
Hylla den här.
Och han är också även döpt efter honom. Har det kommit fram.
Ja.
Ja. I vilket fall, åter till handlingen då.
Ja.
Det här, alltså, jag har alltså läst, jag håller på med del 2.
Mm.
Den här Welcome to Lovecraft är då del 1.
Mm.
Och det är en serie på 8 stycken böcker.
Ja.
Och
jag vet att det är flera kollegor som håller på att läsa den. Och är
okej.
Helt bananas.
Ja. Och det förstår jag.
Ja.
Och det ska de vara. Det som är grejen här då är att den berättas, alltså historien berättas ju inte kronologiskt. Utan handlingen hoppar lite fram och tillbaka.
Mm.
Och det är ju ett sätt att berätta historier på som jag tycker väldigt mycket om.
Mm.
Det kanske är lite ovant, om man är van att läsa en historia från början till slut så,
mm.
så kanske det här, men det här är ett sätt att, alltså man kommer in i historien på ett lite annat sätt. Man måste tänka efter.
Mm.
Och det, jag gillar ju sånt, när man måste tänka efter. Det som i alla fall händer då är, vi får följa tre stycken syskon.
Ja.
Det är Tyler, Kinsey och Bode. Och de heter Locke i efternamn då.
Ja.
Tyler är den äldste, brodern. Kinsey är mellandottern då. Och Bode är den yngre brodern.
Mm.
De här är då på väg, de har varit ute och är på väg hem till sitt hus. När de precis kommer upp till ytterdörren så hör de ett pistolskott.
Okay.
Ja, ganska
illavarslande.
Ganska illavarslande. En väldigt, väldigt dramatisk inledning på boken. För det här händer precis i början.
Mm.
Det som händer då är att deras pappa och mamma som befinner sig i huset har blivit överfallna av inbrottstjuvar. Mamman har lyckats gömma sig då, liksom så, ta sig undan. Men pappan blir skjuten och dör.
Okay.
Precis när de här tre syskonen kommer in så ser de så här, där ligger pappa och dör. Mm. Jättejobbigt.
Ja, det är
det är väldigt tungt. Alltså. Och men det som händer i alla fall då är att Tyler, den äldste bron, han lyckas liksom övermanna en av de här inbrottstjuvarna.
Mm. Mm.
Brottar ner honom och slagsmål utbryter kan man säga. Mamman då, däremot, hon tar sig fram här och liksom känner att nu måste jag ju så här slå tillbaka. Så hon dödar den ena av dem, helt enkelt. Så. Och det blir ju tumult, naturligtvis.
Mm.
Den här andra inbrottsjuven då som Tyler får tag på, han heter Sam Lesser. Och han kommer också att få en ganska stor roll sen i boken. Men jag återkommer till honom lite så. Mm. I vilket fall, det här är ju en väldigt tragisk händelse. Och jag ska säga att det är väldigt blodigt.
Mm.
Det är otroligt blodigt.
Mm.
Och Gabriel Rodriguez som har tecknat den här serien.
Ja.
Han har gjort ett jättebra jobb.
Mm. Jag håller helt med.
Alltså det är helt sanslöst vackert hur han gjort det. Och jag ska säga att han har en tecknarstil som är ganska... Alltså den är inte... Alltså den är ju lite... Jag ska inte säga Disney-aktig. Den är lite naivistisk. Den är lite barntillvänd på ett sätt.
Mm.
Men det är också det som gör att det blir så obehagligt.
Mm.
För att när man lägger in mycket blod i en sån miljö,
när
det inte, alltså när det är realistiskt och man ser det kanske på film eller så, med mycket blod och splatter och så här, det är ju en sak. Det kan ju vara otäckt på ett sätt. Men här är det så, karaktärerna är så himla gulligt tecknade. De är så söta. Mm. Och så kommer liksom det här blodsplatt och alltså det gör någonting med.
Ja.
Jag tycker det är helt fantastiskt. Man blir jättepeppad. men i alla fall. Familjen, efter att de då har begravt sin kära pappa, så flyttar då familjen efter begravningen till pappans föräldrahem.
Ja.
Ja.
Och det är speciellt.
Det är mycket speciellt. Mm. Det här huset heter då Key House.
Mm.
Redan där kan vi börja fundera lite grann. Mm. Varför heter det så?
Det är inte så många hus som har namn. De brukar oftast ha det av en anledning när de faktiskt har det.
Precis.
Ja, och så,
och
är det ju...
så även i detta fall.
Ja.
Det här huset ska vi säga ligger också på ett samhälle som heter Lovecraft.
Okej, okay, då börjar man direkt börja blinka i alla fall hos oss.
För absolut.
Lovecraft är ju då en författare.
Precis.
Av mycket stor betydelse.
Ja,
ja.
H.P. Lovecraft har ju byggt upp en jättestor, ett helt liksom... universum skulle jag vilja säga, av gamla, uråldriga varelser, gudar, monster, alltså så.
Oftast farliga karaktärer.
Verkligen. Hela den här Call of Cthulhu-myten och allt det här är ju då Lovecrafts skapelse.
Ja.
Så man kan ju förstå att det här har ju förmodligen någon sorts koppling till det.
Ja.
Att de bor då just i Lovecraft. I alla fall, när de flyttar in då, under tiden, då får vi också följa den här Sam Lesser, alltså den här andra inbrottstjuven, som ju då har hamnat på en ungdomsvårdsanstalt, i och med att han ju då har den här brottsliga banan. Och helt plötsligt så börjar han alltså höra en röst inne i sin cell.
Okay.
Ja, och så är det så här, var kommer den här rösten ifrån någonstans?
Ja,
då visar det sig att i hans cell så finns det ju ett handfat. Handfatet är fyllt med vatten. Så att från den här liksom vattenytan i handfatet, ja, så han tittar ner där och ser ett ansikte. Det, är alltså, det reflekteras alltså, en varelse.
I vatten.
I vattenytan, som liksom pratar med honom. Och man blir så här, åh, vad är det här? Och den här varelsen säger då, jag ska hjälpa dig härifrån.
Mm, såklart.
Ja, så, från den här cellen. Och det är då liksom ett kvinnligt övernaturligt väsen.
Mm.
Och som säger så här då, dörrar kommer att öppnas.
Mm.
Och dörren till din cell kommer vara en av de dörrarna som öppnas först.
Mm. Okej.
Okay. Ja, så sen blir det lite så här, jaha, vad är nu detta? Mm. Ja, och sen så kastas vi tillbaka då, för handlingen hoppar ju lite så. Mm. Så då är vi tillbaka i Keyhouse. Och Bode, den yngsta sonen, han är bara 6 år gammal. Han, helt plötsligt, han hittar en så här väldigt konstig nyckel inne i då Keyhouse. Mm.
Ja.
Han hittar nyckel och den här nyckeln har då en dödskallesymbol på sig.
Mm.
Och hör och häpna, han hittar även en dörr med samma symbol.
Okay.
Ovanför liksom själva dörrkarmen så är det alltså en dödskalle. Så tänker jag så här, jag provar om nyckeln passar i dörren. Mm. Och det gör den.
Ja.
Så han kommer in där och det som liksom händer då när han går in där i det här rummet är att han helt plötsligt så svävar han ut ur sin egen kropp.
Okay.
Alltså han gör någonting som man brukar kalla det för en astralresa. Alltså själen liksom skiljs från kroppen och bara så här svävar ut.
Ja.
Och det är också väldigt, väldigt snyggt tecknat. Han blir som en så här, nästan som en rök eller som, så här, som en gas som så här svävar iväg. Och det här är ju väldigt chockartat. Bara, vad är det som händer nu?
Mm.
Tänker Bode. Men det som också händer, för att hans kropp liksom faller i dvala och själen så här flyger iväg ut, och när han gör det här så är han osynlig för andra människor. Så han använder den här förmågan. Han märker ju så här, det här kan jag göra, och så kommer han tillbaka till sin kropp och sen så han experimenterar lite med detta för att kunna spionera på sina syskon och på sin mamma.
Ja.
Så här, vad tänker de? Vad gör de så här? I och med att han är osynlig då. Och under en av de här resorna så hittar han faktiskt också en brunn.
Okej.
Mm. Och i brunnar, vad finns det där?
Vatten.
Vatten, mycket riktigt. Mm. Så längst ner vid vattenytan så hittar han ett övernaturligt väsen.
Som är kvinnligt.
Som är kvinnligt.
Mm.
Och då kan man ju börja tänka så här, vem är hon då? Ja, och hon har ju naturligtvis en koppling till den här som Sam då träffar. Det är ju, visar sig vara samma väsen. I vilket fall, Sam tar sig då till slut ut ur fängelset.
Mm.
Han ger sig av mot Lovecraft för att leta upp familjen.
Okay.
Dels vill han ju hämnas. Ja. Han är ju arg, de har ju dödat hans vän då. Även om det var ju självförsvar. Han har ju liksom lite så aggressioner där. Men även så har det här väsenet då som han träffar på i cellen. Hon har ju gett honom i uppdrag att så här, du måste åka till det här Keyhouse och hitta en väldigt speciell nyckel.
Okay.
Det visar sig att det ska finnas en särskild nyckel då som hon vill ha, som han ska fixa. Och hur ska det här gå? Ska han komma fram? Ska han hitta familjen? Vad händer med dem när han kommer dit? Ja, alltså det är ju så mycket frågor.
Ja.
Och jag tänker inte säga
hur det går, precis.
Utan det får man läsa.
Det får man läsa.
Det som är så himla bra tycker jag den här boken, det är, alltså dels är det ju historien är fantastisk i sig. Den är jättefin.
Mm.
Men det är också väldigt bra karaktärer. Mm. Alltså Man får följa de här, alltså Tyler, den äldsta av dem, han har ju väldigt dåligt samvete.
Ja,
han känner ju så här, oj, men min pappa har ju dött, och kunde jag förhindra det här på något sätt? Kinsey då, som är mellansyskonet, hon försöker ju mest bara ta sig igenom dagarna. Hon mår ju jättedåligt i den här stora sorgen då efter pappan. Bode, han är ju bara 6 år.
Ja.
Och det här har han liksom bara fått uppleva allt detta.
Ja,
och som på toppen av alltihopa så håller de här ut-ur-kroppen-resorna.
Ja,
förvirringen är ju gigantisk.
Ja.
Ja. Så det är faktiskt helt fantastiskt det här.
Ja.
Och jag håller på med bok två och har svårt att slita mig.
Ja, ja. Fantastiskt.
Ja, man blir... Oh, vad glad
man blir. Ja, det är den andra personen som tipsar mig om de här böckerna. Så jag, som ja. Läst de här. Nu blir jag ännu mer sugen på att göra det.
Jag tycker verkligen att du ska göra det. Ja. Det här är ju också omnämnt som ett modernt mästerverk.
Ja.
En modern classic.
Ja, precis.
Så. Och de har vunnit priser också.
Ja.
Av olika slag.
Precis.
Läs den.
Vad bra. Vi hoppar över till Sverige. Mm. För Lock & Key spelar sig ju i Amerika. Som vi kanske gissar. Men vi hoppar över till Sverige och till Stockholm. Och en bok som heter Djävulens märke. Som jag läste för ganska många år sedan.
Ja.
Den är skriven av en författare som heter Magnus Nordin. Han har skrivit många, många böcker. Han skriver alltid spänningsböcker.
Mm.
Han har ett spår som då är som rena... Alltså rena deckare, han har skrivit om seriemördare, stalkers och så vidare. Och sen har han då liksom lite mer övernaturligt spår också.
Mm.
Man kan nämna då Huset vid vägens slut till exempel. Som är den klassiska skräckberättelsen också. Men min favorit bland hans böcker, det är ju då en bok som heter Djävulens märke. Och den utspelar sig på ett gymnasium.
Mm.
Nej, det gör det inte. Inte på gymnasium. Det är på en högstadieskola är det. Det är en klass som heter 9C. Det är en väldigt bråkig och stökig klass. De har slitit ut sin ordinarie lärare som då är sjukskriven sedan lång tid tillbaka. De sliter ut vikarier och ingen vill undervisa den här klassen egentligen.
Ganska hårt klimat.
Hårt klimat i den klassen, ja. Och... När boken börjar då så är det då rektorn för den här skolan. Hon sitter och ska intervjua en ung lärarvikarie som heter Malin Lärka heter hon.
Mm.
Och rektorn liksom tycker att Malin Lärka direkt är jädra vilken kvinna det här är. Hon verkar ha jättebra koll på det mesta. Lugn, trygg, självsäker, har dessutom då spännande bakgrund, har vuxit upp i Boston i Amerika då och... Liksom vill verkligen undervisa. Så att hon får ju då ta hand om den här klassen 9C.
Mm. Vilken utmaning.
Det är en väldig utmaning.
Mm.
Och när hon kommer då in så ska hon ju då få ordning på den här klassen. Och det är stökigt och bråkigt. Och hon säger så här, okej, om jag kan lära mig alla era namn nu, direkt. Så får ni faktiskt vara tysta. Då vill jag att vi ingår ett avtal att jag lär mig alla era namn direkt.
Mm.
Och... klarar jag att säga allihopa rätt så.
Mm.
Så lyder ni mig helt enkelt.
Ja, ja. Det är ganska svår grej.
Ja, det är en stor klass. Det är över liksom 20 namn som alla ska läsa direkt här. Och det lyckas hon ju såklart.
Jag gissar på att det gör hon.
Ja, hon nailar ju det här. Spot on. Och hon börjar undervisa. Helt plötsligt märker då klassen att men hon är faktiskt riktigt bra på det här.
Mm.
Och de börjar tycka mer och mer om henne.
Mm.
Men inte alla.
Okej.
Det finns en person i den här boken som heter Ella som då är huvudpersonen.
Mm.
Hon börjar alltså höra hon hör en röst inuti sitt huvud.
Okej.
Okej, och hon misstänker att den här rösten tillhör någon som inte är speciellt godhjärtad.
Mm.
Och hon börjar misstänka allt mer att det är någonting... Som Malin Lärka gör då, hennes nya lärare, att det är hon som håller på och mixtrar inuti hennes huvud.
Oh.
För att de andra eleverna blir som puppy dogs i så sätt. De gör ju allting Malin Lärka vill och så vidare med. Jag tycker att det här börjar bli lite obehagligt.
Ja, det låter ju jättejobbigt
och faktiskt. Det är inte bara Ella som tycker att det här är obehagligt, utan flera andra lärare som då tycker att det är någonting mysko med den här Malin Lärka. Ella beslutar sig för att försöka liksom, ta reda på mer om den här läraren.
Mm.
Hon vet då att Malin Lärka kommer har vuxit upp i Boston. Hon börjar då forska lite grann i det här och hittar då spår som leder ganska långt bakåt i historien till häxförföljelserna i Amerika och Salem. Speciell stad som ligger då utanför Boston.
Precis.
Där då kvinnor brändes på bål helt enkelt för att de ansågs vara häxor.
I mycket stor utsträckning.
Ja, väldigt stor utsträckning, ja. Jag har faktiskt varit i den här staden. Det är fortfarande så här,
nu blir det ett avundsjuk. Jag vill åka dit.
Det är väldigt, väldigt nöjsam, fin en stad som är helt bemängd med just häxgrejer och så här Halloween-stuff.
Oj.
Väldigt häftigt är det.
Måste åka dit alltså.
Ja. Och då börjar då, när hon har kommit så långt i sin efterforskning så börjar det bli riktigt obehagligt. För att då ökar den här rösten sin närvaro i hennes huvud. Den är superspännande, den här boken. Och
alltså det här med, förlåt, nu bara avbryter jag dig. Det här med att höra röster i sitt huvud.
Ja,
det är vad obehagligt.
Ja, och ett klassiskt grepp för många i skräckböcker. Ja, överhuvudtaget i skräckgenren, kan jag säga.
Mm.
Men den är fantastiskt spännande, den här boken. Jag har läst om den faktiskt 2 gånger. För att den är liksom, den är underhållande, rolig. Den sätter en så här mörken stämning genom hela boken. Och samtidigt som den utspelar sig liksom i vår värld, i liksom miljö som man känner igen. Alltså skolvärlden, man hänger med sina kompisar och så vidare. Så är det den här obehagskänslan och att någonting kommer gå väldigt, väldigt, väldigt fel.
Ajajaj. Helt enkelt.
Så att kolla in den här, den är magiskt bra.
Jag blir jättesugen på att läsa den. Ja. Allting som har med häxor att göra och att den heter så Djävulens märke. Och jag ser att det är ett litet pentagram där på framsidan. Nej, den här, den vill jag ju låna.
Ja, läsa. Kör den.
Ja.
Den är superbra.
Fantastiskt.
Nu har du en bok kvar, eller hur?
Ja, men precis, det stämmer. Ja. Jag har en bok kvar. Bra. Ja. Eller en bok, alltså jag hade ju kunnat prata om 100 böcker, känns som. Men den jag har valt ut i alla fall, den heter Spöket på Hotell Vega.
Ja.
Och det är då en Viktor Kasparsson i huvudrollen. Och det här är alltså Viktor Kasparssons historia då, del 2. Kan man säga. Jag har inte läst del 1, får jag erkänna. Men det funkade väldigt bra att läsa den här ändå. Den är ju fristående. Okay. Det är en fristående fortsättning på den första då. Det är Dennis Gustafsson som har skrivit den. Och det är den utgiven på albumförlaget. Och jag ska säga att den första boken heter Skräckens ängel.
Ja.
Man vill börja kronologiskt. Den här utspelar sig i Helsingborg.
Ja.
Ja, och det var det som jag tyckte var så jättefantastiskt när man kollade i den. För det är ju väldigt fina teckningar.
Ja.
Och de, alltså det här, du vet, när man tittar i en bok och man så här, en seriebok, man känner igen sig.
Ja.
Alltså man känner igen miljöerna.
Ja.
Nu utspelar sig den här ju på 30-talet. Och då var ju varken du eller jag i Helsingborg.
Nej, vi verkligen inte.
Men man kan tänka sig att så där såg det nog ut. Alltså när man gick liksom på Kullagatan och så här.
Vet du det, att han som har skrivit den här då, tappar helt namnet.
Dennis Gustafsson.
Han har ju gjort väldigt gedigna liksom, undersökningar innan.
Jaha, ja,
så
det kan jag tänka
så
mig.
Så att det är liksom, ja, det är fint tecknat i Helsingborg.
Det är väldigt, väldigt Helsingborg.
Mm.
Otroligt, liksom vackra miljöer. Och det som jag tycker också är så fint med den här boken, det är att den dels, alltså själva historien är en klassisk spökberättelse i dess allra renaste form, om man säger så. Och teckningarna och liksom färgskalan som man har använt när man har målat, den känns också väldigt klassisk och spöklik och väldigt så här 30-talig. Allting går i lite så här sepia toner, alltså lite brunt. Tänk ljusbrunt, mörkbrunt, mellanbrunt, terrakottabrunt, brungult, grönbrunt. Alltså allting är, det känns liksom gammaldags. Och det är så himla härligt, tycker jag. Och speciellt om man tänker så här, för att återanknyta lite grann till Lovecraft, som vi ju pratade om innan, när vi pratade om Lock and Key. Så Lovecraft var ju också, han var ju verksam där i slutet på 1800-talet. Och den här, tycker jag, så här, den här Spöket på Hotell Vega, den, alltså på något sätt så känner jag lite Lovecraft-stämning i den.
Okay.
För att den är så lite så här krypande, läskig på något sätt så. Och jag kan ju bara dra lite kort vad den handlar om också, såklart. Det handlar alltså om en Viktor Kasparsen som alltså faktiskt dras in i en sorts spökgåta, kan man säga. Han sitter på Falmans och fikar.
Där
sitter han liksom, och läser tidningen, tar en kopp kaffe. Och då kommer det förbi en hotellägare. Han äger alltså ett hotell som heter Vega. Han kom förbi och ja, de liksom började prata där. Och så visade det att han vill sälja sitt hotell.
Okay.
För hans fru har då gått och blivit sjuk. Mm. Hennes behandling kommer kosta väldigt mycket pengar. Mm. Han känner då, men jag måste få loss lite pengar, hur ska jag göra? Ja, men jag säljer mitt hotell.
Mm.
Men problemet är då att det finns, det går rykten om att det spökar på hotellet.
Okay.
Och det gör ju att priset dras ner. Alltså ja, man vill inte betala så mycket för ett hotell där det spökar.
Nej.
Så han säger då så här, men du Viktor, du kanske kan försöka reda ut. Alltså vad är det som så? Kan vi precis komma till rätta med detta?
Ja.
Och då säger han så här, ja men jag kan försöka lösa det här mysteriet då. Och så han bjuds in alltså till ja, det ska komma olika ombud då, som det heter, som där man ska lägga bud, alltså ett pris då, ja, på hur mycket man vill betala för det här hotellet. Och de här ombuden då är då så att säga utskickade av människor som vill köpa hotellet. Ja. Så det är inte de personligen som kommer till det här mötet. Så Viktor då, han får utge sig för att säga, jag är också ett ombud, jag ska också vara med här i den här budgivningen. Och så visade det sig att så här, ja men efter ett tag så han upptäcker att två av de här andra som är där, de verkar känna varandra sedan innan. Alltså, okay, det är någonting.
Men de låtsas inte om
det. En man och en kvinna. Nej, de låtsas inte om det. Men han liksom lyckas snappa upp. Alltså, det är någonting här. Och de, på sättet de pratar med varandra och det utbyts lite blickar och så här. Så att det är ju liksom så att han tänker så här, de här har, det är någonting fuffens här.
Ja.
Ja. Sen helt plötsligt så, ja, vad händer? Det dyker upp ett spöke.
Mm.
Mm.
Och då blir det lite annat läge då för blir, de här personerna.
Då blir det superläskigt kan jag säga. Och det som är så fint också är att när det här spöket dyker upp,
ja,
så ändras färgskalan i boken. Så att när det blir action och spänning och läskigt, då blir det väldigt mycket röda toner.
Okay.
Och det är kul, för det kan man spela till blod eller lite så.
Precis. Man vill.
Men jag ska inte säga sen riktigt vad som händer och med det här spöket. Men det jag vill säga är så här, att den här är lagom läskig.
Mm.
Den är inte så här rå och så, utan den är en lagom lite så mysläskig. Mm. Det är ett lite oväntat slut också. Det finns en liten twist på slutet som jag tyckte var himla fin. Och det är liksom en sorts sån här krypande skräckkänsla kan man säga. Och också att den är så retro. Den känns så gammaldags.
Ja.
Det är någonting som är så härligt med det, tycker jag.
Jag har läst några av dem.
Mm.
Den här spöket på Hotel Vega har jag bara bläddrat. Jag tänkte att den här ska jag nog komma tillbaka till.
Ja.
Och läsa.
Det tycker jag.
Väldigt kul med böcker som utspelar sig i Helsingborg, tycker jag.
Mm.
Det finns faktiskt en hel del, men just den här spök alltså Viktor Kasparsson är ju coola är de.
Ja.
Mm. Så är det.
Absolut.
Vad bra. Jag tycker att vi hoppar ifrån Helsingborg och beger oss till London.
Ja.
Och till en bok som heter Fienden heter den.
Mm.
För vi pratade lite grann om zombier innan det. Och zombies tycker vi ju, det är ju väldigt kul. Jag vet att vi båda följer ju The Walking Dead bland annat.
Ja.
Och vi gillar zombiefilmer också.
I
övrigt.
Jag har ju till och med forskat lite på zombiefilmer, måste jag tillägga. För det är så himla kul.
Strålar du.
Ja,
tack. Charlie Higginson är som har skrivit den här boken. Det är första delen i en, den är inte överdrivet lång, den är fyra eller fem böcker.
Mm.
Men de är ju ganska tjocka de här.
Filmen
är liksom på över 400 sidor. Är den svårlätt? Nej.
Nej.
Det är den inte. För det första har han ett sånt där vanvettigt ös i berättandet. Det är liksom action hela tiden.
Mm.
Det är knappt man hinner hämta andan, ska jag säga. Utan det är snarare det som gör den här boken lite småjobbig att läsa, för att det är liksom ingen let-up överhuvudtaget, utan det är bara öser på hjärnet.
Ja.
Och alltså, zombier är ju populära. Det är ofta så att det kommer in något virus och som muterar och sen så blir ju folk då helt bananas och vill äta hjärnor.
Just det.
I den här boken då, Fienden,
mm.
Så finns det en liten twist.
Ja.
Det är nämligen bara vuxna som drabbas av det här viruset.
Oh.
Okej. Mm-hmm. Så att alla som de kallar, barnen kallar då de här zombierna för mammor och pappor. Och det blir ju väldigt så här, skräckinjagande.
Oj, för det låter jätteobehagligt.
Ja, det är verkligen jätteobehagligt. För att det mest skrämmande som jag kan tänka mig som barn, det är ju då att de personerna som står där närmast, som ska skydda dig, helt plötsligt vänder sig emot dig och vill äta upp dig.
Just det.
Och då blir man ju så här, antingen säger det ju så, fly eller inaffekta så att säga, man får gömma sig. Det är ju svårt att beskydda. Alltså man kan ju tänka sig då, de här personerna som det handlar om, det är ju då barn. Mm. Men de allra äldsta är ju då liksom, de går ju på högstadiet, gymnasiet där. Men sen finns det ju de väldigt små, alltså 3-4-åringar. Och de måste man ju skydda.
Ja.
Så att de får en chans att växa upp och så vidare. Och det är ju svårt att göra det. Mm. Dessutom är det så att, både att det här med mat, el, alltså att de här grejerna som man vänjer sig vid, de finns ju inte mer.
Nej, just det.
Utan här blir det en kamp för överlevnad på två fronter verkligen.
Ja.
Vi får då följa en grupp barn som, när boken börjar så har de barrikaderat sig i en mataffär.
Oh, det var ju påhittigt.
Väldigt påhittigt. Men de blir tvungna att äta upp all maten snabbt. Men elen funkar ju inte, så att all mat tiner och blir ju dålig.
Ja.
Och dessutom när man har ätit upp all den här maten så måste man ju dra vidare till ett annat ställe. Och det är ju farligt att göra det.
Just alltså, det.
London vimlar ju av mammor och pappor som vill äta upp de här barnen.
Mamma och pappa.
Ja. Men de börjar då närma sig den här punkten där de så här, du blir tvungen att göra det. Mm. Och då händer något väldigt oväntat. Det kommer nämligen en annan pojke.
Ja.
Och han säger att han har kommit från Buckingham Palace. Alltså slottet, det kungliga slottet i London. Okay. Han säger att där finns det gott och mat, skydd, det är säkert och så vidare.
Mm.
Det finns inga mammor eller pappor som försöker ta sig in. Men det är väldigt svårt att ta sig in för de här zombierna.
Ja.
Men problemet är ju då att Buckingham Palace ligger på andra sidan London.
Ah.
Och hur ska de göra? Men de kommer ändå till ett läge där de blir tvungna att faktiskt se ut på Londons gator och försöka ta sig till Buckingham Palace.
Ja.
Så det är en massa andra, så här, det är mycket så här händelser, alltså plot twist brukar man prata om, alltså vurpor i handlingen.
Precis, som handlingen ändrar, vrider och vänder på
ja,
sig.
Ja, så att den drar iväg till massa olika håll och det är superspännande.
Låter ju fantastiskt.
Ja.
Det låter ju också som en sån här, alltså en klassisk zombie-katastrofbok, tänker
ja,
jag. Alltså,
såhär,
hur gör man? Samhället har ju lagt av. Ja. Alltså, hur tar man sig från punkt A till punkt B? Och vad? Så. Alltså,
precis.
Jättekomplicerat. Ja,
det är det verkligen.
Mm.
Alltså, jag gillar drivet i berättandet. Det är väldigt tydligt att författaren var på att skriva för ungdomar, för unga läsare. För att det är väldigt mycket så här. Tempot är högt, det går snabbt framåt, det är mycket betoning på action och själva handlingen då. Så att man då får bra koll på några av huvudpersonerna, för det är en stor grupp karaktärer.
Ja.
Och det kan man tycka att det blir lite väl snårigt liksom, att hålla reda på.
Ja, det kan vara svårt.
Sådär. Men de blir som ändå hyfsat vältecknade, tycker jag.
Ja.
Mm. Och så. Men det är mycket fokus på action och handling här.
Det låter ju låter spännande. Det låter som att det inte är en enda död sekund.
Nej. Det är det inte.
Hörde du vilken ordvits jag fick in där?
Ja.
Ja.
Yes. Ja. Jag tror att vi ska hålla det här, folk. För nu har vi gaffat på här i en bra stund.
Är det redan dags?
Det är redan dags. Okay. Faktiskt. Så att jag hoppas att ni har fått med många som skräckinjagande tips att läsa nu under hösten. Hösten är väldigt bra till att läsa skräck, tycker jag.
Ja. Väldigt bra. Det kanske är den bästa. Alltså, jag tänker så här, hösten och vintern är en av de absolut bästa årstiderna för skräck.
Så är det.
Tycker jag.
Det är mycket död och mörkenhet i naturen då.
Väldigt mycket.
Ja.
Så. Vad jättekul det här var.
Ja, tack så jättemycket för att du ville vara med. Det här känns var jätteroligt att ha det här.
Ja.
Och vi får säkert tillfälle att återkomma fler gånger med dig som
vi kanske kan göra en skräck del 2.
Det kan vi göra och ta upp det igen.
Ja.
Någon annan gång.
Ja.
Tills dess så ha det så bra och på återhörande, gott folk.
Hejdå!
Hejdå!